16-årig pojke knivhögg jämnårig utanför matbutik i Karlstad. Nu söker polisen efter vapnet. Stort tillslag mot Hells Angels klubblokal. Polisen hittade flera vapen. Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och i den här podden tar NVTs reporter Åsa Asplid och Nicole de Borsan med dig som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undre värld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människoöden. Och idag har jag med mig Åsa Asplid. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi får klara oss utan Nicole idag.
Ja, hon är ledig efter att ha jobbat hårt hela påsken.
Och idag ska vi prata om en hemsk händelse som skedde på Norrstrand i Karlstad i fredagskväll. Det var en 16-årig pojke som skadades svårt efter att ha blivit knivhuggen. Vad var det som hände, Åsa?
Det vi vet är att polisen fick larm strax innan 10 på fredagskvällen om att det var en svårt skadad ung person utanför Valinders på Norrstrand. Han hade tagit sig dit och när polisambulans anländer så är läget ganska kaotiskt. Den här 16-årige pojken har flera vänner på plats som är ganska chockade över att deras kompis har blivit så svårt skadad. Han blöder kraftigt. Det är en man som de mötte utanför matbutiken som har försökt hjälpa till att stoppa blodflödet samtidigt som han larmade polisen. Och därefter då försöker man få tag på den eller de som har gjort det här. Så redan under fredagskvällen tar man med en yngre person in till polisstationen för förhör. Han grips och anhålls vid 23-tiden på kvällen. Nästa dag så grips och anhålls ytterligare 3 personer och 3 utav dem är då misstänkta för mordförsök. En fjärde person för medhjälp till mordförsök. Det var utgångsläget i helgen då. Sedan har den här utredningen pågått. Man spärrade av ett väldigt stort område här. Flera olika platser. Det har ju funnits en jätteavspärrning runt Coop på Norrstrand där man tror att det här brottet skedde. Det har även spärrats av i Valinders där 16-åringen hittades. Det har även funnits stora avspärrningar runt Hagaborgsskolan där vi i nuläget inte riktigt vet vad som har skett där, men det finns ju tydliga blodspår så uppenbarligen har ju en skadad person befunnit sig där också.
Men vi backar bandet lite då. Du sa att det kommer ut en man som har handlat på Valinders. Och vad är det han ser då? Du har pratat med den här mannen.
Ja, jag pratade med honom igår. Det är en medelålders herre som han är på väg hem. Han har varit och köpt lite matvaror i sista minuten på fredagskvällen. Kommer ut och då är det flera ungdomar som ropar till honom och ber att han ska komma och hjälpa dem. De vill att han ska skjutsa deras kompis till sjukhuset. Mannen kommer dit och ser ju att den här pojken är väldigt svårt skadad. Han har fått flera knivhugg i överkroppen. Och är adrenalinet pumpar i den här 16-årige pojken då. Han är väldigt uppjagad. Så det första som han beskriver att han gör är att han försöker hjälpa pojken att lägga sig ner. För han, det här är en man som faktiskt han har gått första hjälpen-kurser och har ett hum om hur man hanterar sådana här situationer. Så han hjälper pojken att lägga sig ner på sidan för det dämpar blodförlödet lite. Sedan förklarar han hur han framförallt fokuserar på att lugna ner pojken och få honom i en lugnare sinnesstämning helt enkelt för det gör också att blodet pumpar saktare. Så det är där han lägger sitt fokus samtidigt som han självklart ringer 112 väldigt snabbt då. Och efter att han har gjort de här 2 första inledande insatserna då så kommer även personal från Valinders ut och hjälper till med en del, jag vet inte om det är pappersservetter eller någonting, men material som man kan använda för att försöka pressa mot såren för att stoppa blodflödet då. Han sa ju att han trodde nästan att den här pojken skulle avlida där och då. Men ambulansen är jättesnabbt på plats och tar honom till sjukhuset i Karlstad.
Hur har det gått med honom?
Det har gått väldigt bra utifrån de här initiala beskrivningarna. Man har hört då hur allvarlig skadad han var. För polisen kunde redan under helgen hålla ett första förhör med den här knivhuggna pojken. Och när jag pratade med åklagaren senast idag så sa han att läget ser gott ut. Så det låter ju väldigt bra.
Du sa att de har anhållit en person som är misstänkt för det här. Vad vet vi om honom?
På lördagen så satt det ju sammanlagt 4 personer anhållna. Men redan på söndagen så försattes 3 utav dem på fri fot. Och sen är det då bara en person som har suttit anhållen. Och han begärdes även häktad för mordförsök under tisdagen. Och har även erkänt då i förhör med polisen att han har utdelat knivhugg mot den här pojken. Däremot förnekar han mordförsök.
Vad vet vi om den här unga, han är också 16 år, unga pojken?
Ja, det vi vet är att han är känd av polisen sedan tidigare. De har haft med honom att göra. Det är en person där det har varit flera varningsklockor under en längre tid. Socialtjänsten har gjort ett antal orosanmälningar om honom på grund av att han har struntat i skolan. Under vårterminen förra året var han i stort sett inte i skolan alls. Han har haft ett drogmissbruk. Har vi flera gånger tillfällen testat positivt för THC som är ett ämne som finns i cannabis bland annat. Även testat positivt för kokain vid något tillfälle. Polisen känner till honom och även polisen har uttryckt oro för den här pojken. För man tror att han hjälper till att hantera och även sälja narkotika på uppdrag av kriminella gäng som finns i Karlstadområdet. I somras så larmade även hans mamma polisen efter att hon inne i sin sons rum hade hittat dels en stridskniv som hon har beskrivit det som och även någon form av vapenattrapp. Hon har även hittat narkotika i sonens rum. Och efter de här fynden så tog myndigheterna de här signalerna på så stort allvar att man valde att omhänderta pojken omedelbart där och då i september förra året och placera honom på ett HVB-hem.
Vet vi om man har någon koppling till offret?
Nej, det vet vi inte. Det är en fråga som jag har ställt till åklagaren, men i nuläget har han inte velat kommentera den. Vi vet heller inte motivet till det här. Det är någonting som jag tror fortfarande att det är ganska oklart för polisen. Senast jag pratade med dem så sa de att det är väldigt unga grabbar det här handlar om. Det är svårt att förstå att något sånt här kan hända. Men vi tror att bilden kommer klarna mer och mer så småningom här.
Vad gör polisen nu då?
En av de sakerna man framförallt fokuserar på nu det är att försöka hitta den kniv som har använts vid det här misstänkta mordförsöket. Den har den misstänkte 16-åringen kastat ifrån sig. I samband, eller ja, efter att de här knivhuggen har delats ut. Och polisen har inte hittat den än. Åklagare Anton Brander sa till mig att de har i nuläget en ganska god teori om var de tror att kniven finns. Men de har fortfarande inte kunnat hitta den.
Ja, men hur upplevde grannarna då på Norrstrand det här som hände?
Men de upplevde det naturligtvis som obehagligt och säger också att det har varit ganska stökigt i området senaste tiden. När den bilden vi fick när vi ringde och pratade med människor i området i helgen kort efter att det här hade hänt. Men Caroline, du bor ju alldeles där det här hände själv faktiskt. Så du kanske kan ge din bild av hur det känns.
Ja, nej men jag blev ju såklart chockad över att det hade hänt så nära där jag bor. Men däremot det här som jag läste i NVT då, att grannarna tyckte att det har varit stökigt på Norrstrand. Det tycker inte jag. Eller jag har inte märkt något av det i alla fall.
Nej, för jag har ju också hört det här att det framförallt ska vara Ja, men det är en del ungdomsgäng som hänger runt Hagaborgsskolan och där på kvällar och helger.
Jag bor ju väldigt nära och går ofta förbi där, för jag brukar vara ute på kvällspromenader. Och jag har aldrig sett någon stök. Och då Nej. Har jag ändå gått där väldigt mycket.
Då får vi dementera de uppgifterna helt enkelt.
Ja, men det kan ju vara olika, men så upplever jag det i alla fall. Finns det något mer att säga om det här eller ska vi gå vidare?
Det vi kan säga är ju att vi spelar ju in det här på tisdag eftermiddag och det kommer hållas en häktningsförhandling mot 16-åringen här sen tisdags eftermiddag. Och det är väl ganska sannolikt att han kommer bli häktad med tanke på att han ändå har erkänt att han har utdelat knivhugg mot den här jämnårige pojken.
Och du ska dit och följa det?
Ja, det kommer jag göra.
Och vi går vidare. För det har ju också nyligen varit ett stort tillslag mot Hells Angels-gården i Karlstad. Vad var det som hände där?
Det var för ganska exakt 2 veckor sedan som vi fick tips om att det var ett större antal polisbilar parkerade utanför den här HA-gården som ligger på Sjösta i Karlstad. Det som skedde var att polisen hade fått tillåtelse att genomföra en så kallad personell husrannsakan på adressen med anledning av att de letade efter en specifik person som var misstänkt för brott i ett helt annat ärende, men som man då ska ha haft skäl att anta att han kan ha befunnit sig inne på Hells Angels klubbgård.
Vad hittade polisen då när de gick in där?
Ja, de hittade inte den här mannen som de sökte efter. De hittade däremot flera vapen inne i den här fastigheten. Vilket ledde till att man grep 2 män i 60-årsåldern som har nyckelroller inom Hells Angels i Karlstad och har haft så under många år. En av dem har åtminstone tidigare varit president för Hells Angels i Karlstad, och de greps på platsen och fördes till arresten i Karlstad.
Och du åkte ju då till Hells Angels gården för att spana lite, eller vad gjorde du där?
Jag och en av våra fotografer åkte dit dagen efter, onsdag morgon då, för det var fortfarande avspärrat hela gården då, så att den hade varit bevakad. Jag tror att polisen stod och hade bevakning på den här platsen hela natten. Det var ingenting som de ville bekräfta där och då. Men sedan så kom polisens förundersökningsledare Johnny Thoman dit, och det var även 2 hundpatruller på plats. Och flera tekniker som gick in när vi stod där. Så att de sökte ju verkligen av hela det här området. Både ute och inne i minsta detalj. Och vi har väl någon slags teori om att man kanske... Det är inte jätteofta polisen har anledning att kunna gå in på Hells Angels klubblokal. Så när man nu faktiskt hade det så la man ner stora resurser på att finkamma precis hela det här området för att se vad man kunde hitta. Och de hade väl även funderingar på om det kunde finnas ytterligare vapen gömda i någon liten förråd där. Man sökte till och med i skogsområdet som ligger utanför den här gården med hund för att se om det fanns något vapen gömda där. Men jag tror faktiskt inte att de gjorde några ytterligare fynd utöver det som var på platsen.
Men pratade du med någon av poliserna som var där?
Jag pratade ju med, det är ju Johnny Thoman som leder den här utredningen då, men han var ganska fåordig där och då ville inte avslöja allt för mycket vad de gjorde. Sen gick vi även runt i området, för det här är ju en vanlig trävilla som jag misstänker någon gång för länge sedan har varit ett vanligt bostadshus. Det är ingen större lokal. Det finns ju andra hus i nära anslutning. Så vi var och pratade med någon som bodde i närheten. Och det finns även något företag som gränsar till den här gården där vi var och pratade med de som jobbade så. Men det var väl ingen som riktigt ville säga så där jättemycket där och då, mer än att de hade inga problem med att ha Hells Angels som grannar, men det är klart att de hade sett att polisen var där. Och vi ska när vi pratar om Hells Angels så ska vi ju framförallt betona att det här är ju ett kriminellt MC-gäng vi pratar om. Liksom. De är betecknade som en kriminell organisation som till stora delar håller på med brott. De flesta medlemmarna är ju dömda för ett eller flera brott.
De här som greps nu på gården, vad vet vi om dem?
Det vi vet är ju att en av dem har ju... Vi är inte helt säkra på om han fortfarande har rollen som president för Hells Angels eller om det är något han har haft fram tills ganska nyligen. Han är ju inte dömd för några stora brott på väldigt många år och inte den här andra mannen heller. Men ofta är det ju så att de som kommer uppåt i hierarkin, de håller sig ju... rena, de blir inte dömda utan det är ju mera de här underhuggarna och kanske de som kämpar för att bli fullvärdiga medlemmar i Hells Angels. Det är ju de som får göra det så kallade grovgörat, ja, utföra brotten då. Det var ju även en tredje person som greps i det här ärendet 2 dagar senare, men han blev också misstänkt för grovt vapenbrott. Det är ju en betydligt yngre person, han är 36 år idag tror jag. Och han har ju nyligen avtjänat ett långt fängelsestraff i Norge för mord. Efter att ha skjutit ihjäl en person i ett parkeringsgarage i Oslo.
Så han hade nyligen kommit ut då?
Han dömdes till 11 års fängelse för det här brottet i det som motsvarar hovrätten i Norge. Och han blev villkorligt frigiven i somras tror jag det var. Han hade drygt 3 år kvar på sin villkorliga dom då. Så han har ju varit ute ett tag, men sen han blev frisläppt då så har han valt att lämna Oslo och flytta tillbaka till Karlstad. Men det visar ju lite grann på vad det finns för våldskapital hos de här personerna som ingår i Hells Angels.
Men hur har det gått med vapenbrottet då?
Ja, som sagt, de häktades ju alla 3 av de här personerna på långfredagen för grovt vapenbrott. Åtminstone de här 2 fullvärdiga Hells Angels-medlemmarna valde att överklaga häktningen. Det är något som de alltid gör så här. Åklagare valde att faktiskt försätta dem på fri fot och häva häktningen innan hovrätten ens hade tagit ställning till vad de ansåg i fallet. Och anledningen var att man då, det man väntade på var, man har skickat vapnen som man hittade på analys till Nationellt Forensiskt Center. Och det är ju ofta en flaskhals i sådana här brottsutredningar. Det tar väldigt lång tid att få svar där. Och man ansåg inte att det var skäligt att hålla de här personerna frihetsberövade under den ganska långa tid det kommer ta innan man får de här svaren.
Och den här mannen som polisen egentligen letade efter på Hells Angels-gården, har de hittat honom än?
Ja, det har de gjort. Han var ju då misstänkt för en vanlig krogmisshandel som skedde på en krog i Karlstad i mitten på mars i år. Han har vissa kopplingar till Hells Angels också och det var med anledning av det som polisen ansåg att det var motiverat att gå in och leta efter honom på Hells Angels klubblokal. Finns teorier om att man kanske bara såg en möjlighet att kunna använda det här för att få gå in i klubblokalen och söka av där. Det vet vi inte riktigt säkert, men det är väl inte osannolikt att det kan vara så. Några dagar efter att de här gripna männen från Hells Angels var återförsatta på fri fot så gick den här mannen som var hela anledningen till det här tillslaget då gick själv in till polisen och anmälde sig. Så nu är det han som är häktad misstänkt för en grov misshandel. Som han för övrigt nekar till att ha varit skyldig till.
Intressant varför han kom till polisen självmant, men finns det några teorier om det?
Ja, jag har ju diskuterat den här saken lite grann med vår frånvarande kollega Nicole som har bevakat just Hells Angels lite mer än vad jag har gjort de senaste veckorna nu då. Och hon tror väl att det kan vara så att det är HA själva som kanske har pressat den här mannen att anmäla sig till polisen. Och det är för att man man vill inte ha all den här publiciteten och polisinblandningen i sin verksamhet, utan man vill få en lugn situation runt det hela, antagligen för att man då kan verka mera i det fördolda. Och det har ju varit en del stök runt HR de senaste dagarna, senaste veckorna ska jag säga, månaderna till och med. Jag tror att det var i förra avsnittet som vi pratade om den här skjutningen som skedde mot en lägenhetsdörr på Färjestad. Det var ju också en person med koppling till Hells Angels som bodde i den dörren. Så de har poppat upp ganska mycket nu på slutet. Det vill man ju gärna undvika som HA-medlem.
Men vad kan det bero på då?
Jag vet faktiskt inte vad det kan bero på, om det är några personer som är kopplade till organisationen som nyligen har kommit ut i fängelse, eller om det kan finnas någon konflikt med någon annan kriminellt gäng under uppsägling. Det är något det finns teorier om.
Ja, och nu när podden har funnits ett helt år så tänkte vi att vi skulle förnya oss lite, eller att vi skulle börja med några fasta inslag. Så då har vi två stycken. Vi kan ju börja med veckans dom. Det känns ju ganska enkelt. Det är alltså att vi pratar om en dom från veckan som har gått.
Ja, precis. Det kommer ju flera stycken varje dag i regel. Vi brukar plocka upp några av de mest intressanta.
Har vi någon veckans dom?
Ja, men den jag tänkte ta upp den här veckan, den kom för några dagar sedan. Och det gäller den här omfattande stöldvågen som var i norra Värmland månadsskiftet november-december förra året. Vi pratade om hela den här ligan som tros ligga bakom den för några veckor sedan. Och där blev det var bara en person som ställdes inför rätta, eftersom de andra har hunnit försvinna innan rättegång skulle ske. Men han blev faktiskt friad på i stort sett alla punkter. Han dömdes för en stöld vid ett byggföretag, tror jag det var, i Gräsmark, efter att man hade hittat material från det företaget i den här mannens bil. Men samtliga övriga stölder, grova stölder, inbrottsförsök friades han för.
Och vad blev domen då?
Han blev villkorligt dömd, blev han, vilket innebär att han inte alls behöver sitta i fängelse.
Då går vi vidare till nästa fasta inslag, och det här är lite speciellt. Vi kallar det för veckans molgan. Det kan ju vara många som undrar vad det betyder. Ja, vad betyder det egentligen, Åsa?
Ja, men en udda bortförklaring är det väl. Det grundar sig ju i en dom som kom redan 2006, tror jag, men som fortfarande nämns ganska ofta över hela landet, tror jag, för den blev så otroligt uppmärksammad när den kom. Det handlar ju om en person som var misstänkt för grov rattfylla, men han förklarade bort det hela med att det var Molgan som körde bilen och inte han, och blev faktiskt friad.
Ja, det är ju en väldigt udda bortförklaring. Men det var inte bara det att det var någon som hette Molgan, utan Molgan hade ju en hel karaktär. Berätta om Molgan.
Ja, alltså den här historien är ganska underhållande, måste jag ju ändå säga. Det här var en man i 20-årsåldern som kom körande genom Sunne en dag 2006, tror jag det var, eller möjligen 2005. En polis får syn på honom, börjar förfölja honom, för han känner till den här mannen, och det är en vinglig färd och han försöker stoppa bilen. Ett ögonblick så tappar han bilen ur sikte, och sedan får han ögonkontakt med bilen igen och stoppar den. Kör fram till mannen som då har hunnit gå ut och står vid sidan av bilen. Griper honom då misstänkt för grov rattfylla efter att han har blåst. Den här föraren nekar till brott och säger då att han har inte kört den här bilen. Det är hans kompis Molgan som har kört. Och när han får frågan om vem Molgan är, så ger han en väldigt detaljerad beskrivning på hur Molgan ser ut. Det är en man som är ungefär 1,30 lång och har långt hår som räcker ner till knäna ungefär. Och så fort bilen har stannat så har den här kortväxte molken då sprungit till skogs och har försvunnit ur, finns inte längre. Och han vägrar ge polisen några kontaktuppgifter till molken.
Jag tror också att molken var från Norge, har jag för mig.
Ja, det är möjligt. Ja. Du kanske vet mer.
Det kan vara jag som hittar på det. Mm. Men det var en osannolik historia. Men det som var så uppseendeväckande, det var ju att han blev inte dömd för det här.
Nej, det var ju så faktiskt. Jag har ju hämtat hem den här gamla domen bara för att se vad domstolen faktiskt skrev om detta. Och det är ju det där lilla ögonblicket när polisen då fortfarande inte hade ögonkontakt med bilen som det hela hänger på. Vi ska se här, tingsrätten skriver att dock kan det konstateras att polismannen en mycket kort stund inte kunnat ha ögonkontakt med den ifrågavarande bilen som stod stilla när polismannen kom fram till den. Även om tidsrymden vid den tappade ögonkontakten var mycket kort finns det utrymme för att den gode men okände vännen kunnat ta till flykten och därmed också för en viss tveksamhet om styrkan i bevisningen. Detta medför att åtalet måste ogillas.
Jätteintressant, men det är en del sådana bortförklaringar som ni får läsa när ni kollar i sådana här dokument.
Ja, det är ju alla möjliga konstiga förklaringar till olika brott som sker hela tiden. Så att vi hade väl tänkt under den här rubriken då att komma med någon sån här lite annorlunda bortförklaring som vi har hittat i någon dom eller förhör som vi har läst under veckan som gått.
Mm, det ska bli väldigt intressant att följa det här. Det var faktiskt allt för oss idag, eller hur?
Ja, det var det.
Tack så mycket för att du har lyssnat. Och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa också gärna en kompis om att vi finns. Och vill du diskutera podden eller komma med tips på vad vi ska prata om så får du jättegärna gå in på vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Caroline Englund och du har också lyssnat på NVTs krimreporter Åsa Asplid. Klipper podden gör Carl Edlom och han står även för ljud och jinglar. Ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.